I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och jag kommer vara er guide i genom dagens avsnitt. Med mig vid min sida har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur mår du?
Ja du, jag berättade ju det för några gånger sedan att jag var hos min mamma och de smittade ner mig där.
Just det.
Gamlingarna med covid troligtvis då.
Just det.
Eller det var covid som gick genom avdelningarna då. Och, nej men jag tror jag har fått en sån där mildare form av lunginflammation faktiskt.
Mm-hmm. Hosta på.
Ja, jag hostar på det speciellt när man går och lägger sig.
Ja, ja jag har samma faktiskt.
Du har det. Alltså jag har hört att det har varit väldigt segt i... Ja. Flera jag har pratat med varit sjuka i en månad eller flera månader i vissa fall.
Det är så svårt att veta vad som är att man har tränat för dåligt eller att man man har varit sjuk. Alltså jag blir så här andfådd när jag går i trappen och sånt här.
Ja, men alltså har du sån där hosta så ska du inte träna, Kalle. Du, och det som, du får ju en inflammation va, i, och då får du ju sämre syreupptagning.
Jag ska träna lite försiktigt bara.
Ja, men den där huvudrekommendationen är nog att man ska ta det verkligen inte belasta kroppen. Alltså.
Det är rekommendationer.
Ja, eftersom jag har pratat om det här med att vaka hos min mamma och så vidare så får jag väl berätta att vi var allihopa utom hennes storebror som var för dålig just den dagen. Så de släppte inte iväg han då. Men annars var alla där, mostrar och morbröder och farbröder och kusiner och alltihopa och barnbarn och sådana saker. Så att, nej men det var faktiskt, jag har ju varit på en hel del begravningar och tyvärr mest ungdomar då. Men jag lärde mig en sak här nu, för det här var en av dem, eller det här var den bästa begravningen jag har varit på.
Ja, fint.
Och, ja, det var det. Och jag reflekterade över det där och samtidigt som jag såg mammas syskon då, hon har ju, de är ju 5 stycken egentligen där, och tänkte på hur det varit på begravningar tidigare och kände vad bra det kändes på min mammas begravning. Alltså mer fridfullt och värdigt och sådär. Och det, då tänkte jag på det. Ja, men det beror ju på att man har fått vara med hela processen. Är du med? Man har ju fått säga sig, ta avsked och liksom gör, alltså en... Man damp inte bara ner på en begravning.
Ja, jag fattar.
Förstår du? Utan man var med om processen när...
Ja, men ett naturligt skeende liksom som...
Exakt! Ja. Och jag tänkte reflekterat lite över det, just det där att vi försöker värja oss så mycket. Mm. Jag kan rekommendera att gå upp i det istället.
Mm. Det tror jag är bra.
Ja, jag är helt övertygad om det nu kan jag säga efter att ha provat en gång själv då. Så är det. Så att nej, det blev fantastiskt fint allting.
Ja, men vad bra. Så var skönt det. Att det är klart på något sätt.
Ja. Du Kalle, du
som
har...
Som är skön att du är klar.
Ja, precis. Jag har sett lite grann på Instagram här nu på morgonen när jag har väntat.
Precis, alltså, vi är ju lite sena med podden. Vi skulle ha spelat in tidigt i morse, men så skulle jag bara ta upp min segelbåt lite snabbt.
Ja, till alla lyssnare får jag väl säga så här då. Vi har ju känt varandra i 5 år nu. Man vänjer sig.
Ja, vad var det du sa? Du är lite ambitiös, Kalle.
Rökte på ett fint sätt säga det.
Ja, men, alltså, historien är ju så här att jag skulle sälja min gamla gårdspickup. För jag köpte en ny. Och han som skulle köpa den då, han hade inte riktigt råd. Men däremot så hade han en segelbåt som han gärna ville byta med. Så jag fick en liten slant och den här segelbåten. Och det var ju toppen. Det var ju somras. Vi körde hem den där till mig. Var till vid bryggan. Jag var ute med ungarna. Det var alltså helt fantastiskt. Alltså båtliv alltså. Vilken jävla dröm det är.
Ja, det är fint.
Men sen drog jaktsäsongen igång. Och jag glömde liksom lite av att jag hade den här båten, kan man väl säga. Och det fanns inte heller någon naturlig... Den här bryggan där jag...
Kalle, förträngde heter det.
Ja, precis. Förträngde.
Ja.
Så det, vid den här bryggan där jag... Det är här precis vid oss som den ligger vid en brygga. Och det är inte riktigt någon segelbåtsklubb. Utan det är mer som en... Folk har sina små motorbåtar där. Så det finns liksom ingen så här naturlig, nu tar vi upp båten dagen, det kommer en kranbil och hjälper till och allt det där. Utan jag, helt plötsligt så låg bara min segelbåt kvar här nere. Alla andra båtar var borta. Och jag fick sån jävla ångest och de började mejla argt från bryggföreningen. Och det var, den låg dåligt och den är för tung och den kan dra sönder bryggan när det blir sjö och det... De blev argare och argare och jag började försöka ringa runt och försöka få upp den där. Jag hade någon slags plan om att jag skulle bygga om. Jag har ett gammalt traktorsläp här på gården som jag tror att de har haft det för att ta upp båtar med. För det var en grej som de höll på med här på gården. Att de hade båtuppläggning, alltså de förvarade, vi inte förvarade båtar här och tog betalt för det. Så jag tänkte så här, det där kanske kommer kunna gå. Den är inte så stor min segelbåt. Så jag tänkte jag skulle kunna backa ner det där släpet tillräckligt långt i vattnet på rampen för att kölen skulle kunna komma över. Men det gick inte. Jag kom inte ner tillräckligt långt. Det var för långt runt. Då började jag hålla på att ringa runt till olika kranbilsförare i området här. Och det var ju svårt. För att inte säga omöjligt att få någon att svara i telefon eller säga när de kunde. Eller... Ja, så... Och sen kom det väl någon ny jakt jag skulle iväg på och så hände det något annat och så kanske jag förträngde det lite igen. Och sen så en kompis som han har seglat mycket, han har seglat över Atlanten och så här. Han tog mig under sina vingar och han kunde då fixa så det kom hit en kranbil. Han hjälpte mig att fälla masten. Och idag kom kranbilen och vi lyfte upp båten. Det var ju lite krångligt då eftersom det är ju vinter nu. Så alltså och jag du vet jag
snö och is.
Jag får sån ångest. Jag får sån ångest att bli nästan lamslagen av hela det här projektet. Så att jag har ju ett tag inte vågat åka ner och kolla om den har frusit fast. Det var ju ändå så här, typ 20 minus här för ett tag sedan. Men så då pratade jag med reklambilschauffören så att han skulle komma så då tänkte jag så här, jag måste åka ner och kolla om jag måste motorsåga bort isen och så här. Men då var det lugnt, det var liksom inte is, det var is längst in vid land men inte ute där båten låg, så jag kom liksom loss, jag tänkte det här kommer kanske kunna gå och så men jag var ändå tvungen att liksom ta mig närmare land för att hans kran skulle nå, den nådde 17 meter eller vad han sa så jag i morse då så träffades vi ner vid båten. Jag skulle gå ut och knyta loss båten. Och då hade jag alla tampar frusit. Det gick inte att knyta upp. Jag tänkte att jag ska skära av dem. Till slut lyckades jag få av så att jag liksom kunde fick loss båten i alla fall. Jag skulle dra igång motorn. Det gick inte alls. Den hade ju också frusit ihop. Så då fick jag paddla med en paddel. Den här 1,5 tons båten. Till slut kom jag liksom in till iskanten. Men där tog det stopp. För det som jag trodde var bara slush, det var i själva verket 1 decimeter is. Men då kom en annan en kompis till mig som bor här ute som jobbar med trädfällning. Han kom förbi och bara, behöver ni hjälp? Så då hade han hade rep och så hade han en jävla slangbälla som man kunde skjuta en, liksom en liten en vajer som man sen kunde dra ett rep.
liksom, från båten upp på land. Så vi kunde med hjälp av kranbilen då dra båten upp över isen och krossa den och få in den tillräckligt långt för att vi skulle kunna sätta på ett par stroppar och lyfta upp den. Och nu är båten hemma. Nu ligger den hemma på gårdsplan. Lastbilen är tyvärr kvar för att den körde fast. Så han står här ute nu och jag väntar på bärgningsbil. Jag försökte dra med traktorn, men det funkar inte överhuvudtaget. Jag bara slira. Så man kan väl säga att båtprojektet är 70% över för den här säsongen. Jag måste fixa en pressändning och lägga över. Och så måste jag skrapa bort alla havstulpaner. Och snart är det dags att lägga i båten igen, antar jag.
Jag tänker bara säga, Kalle, sätt på en GoPro-kamera och leverera direkt till TV. Det räcker ju att filma ditt liv.
Ja, men det var härligt det... de där två gångerna vi var ute med båten i somras i alla fall.
Ja, då blir det liksom, vi hade i alla fall tur med vädret dygnet och runt. Fy fan.
Men så det om det. Båten är uppe och alla som inte trodde på mig, ni kan dra till helvete.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du, Patrik, jag la ut på Instagram någonting om mina kossor, att de är slaktade. Och fick då ganska mycket frågor om det här med att ha kossor.
Ja, just det.
För det blir många som blir sugna. Jag tror att jag la ut en bild på en köttbit var det. Skaffa egna kor, skrev jag. För att det blir så jävla fint kött och det är så jävla lyxigt att ha de där bitarna. Gjorde jättemycket T-benstek till exempel. Det är så jävla fint och gott. Och det blir väldigt lyxigt liksom.
Mm.
Men det var många som frågade som hur jobbigt det är att ha kossor. Så då, jag tänkte berätta det.
Ja, absolut.
Ja, för du har ju inte kossor.
Nej, jag har ju gått den här 40-veckors jordbruksutbildningen för de som hade praktik och erfarenhet. Så jag har ju jobbat med kossor och utbildat på kossor, men jag har aldrig haft kossor.
Nej, jag är ju tvärtom. Jag är inte utbildad på kossor, men jag har haft kossor.
Ja, det brukar vara en fördel.
Ja, men alltså, kossor är ju det har varit ganska, alltså, smidigare än man kan tro att ha två kossor som har växt från liksom 50 kilo till 500 kilo på 2,5 år. De äter sjukt mycket. Det ska man veta när man skaffar kossor. Om man till exempel är van vid får, så är det här är ett helt totally different beast. De äter och dricker otroliga mängder varje dag och bajsar också otroliga mängder varje dag. Både foder och vatten och halm är liksom, man får vara beredd på att man kommer behöva hålla på mycket mer. Man håller på mycket mer med kossor än man gör med får. Får är väldigt självgående. Och man behöver ställa in en bal då och då och kolla till dem såklart och sådär. Men och så har man vattenautomat och sådär, då sköter de sig själva. Och de behöver inte så här, så när jag har haft dem på bete på sommaren så ja, har man två hagar att växla mellan, då behöver inte de vara så här jättestora. Men med kossorna, så framförallt då i somras, så blev det problem för mig när det var så torrt i början på sommaren. Gräset växte inte och då tog betet slut, så då var jag tvungen att flytta kossorna till ett annat ställe. Och sen så blir det också större konsekvenser när de rymmer, eftersom de är så stora och liksom svåra att hantera. Alltså ett får kan du ju liksom tvinga med dig, men det kan du inte med en kossa, utan du måste liksom locka med dem på ett sätt som...
Det är bra att träna på förhandling lite.
Exakt. Exakt.
Och manipulation kanske.
Ja, det hörde jag en gång. Det var en som lyssnade på någon podd om att träna hönor är väldigt lätttränade tydligen. Alltså de med så här positiv förstärkning, alltså att du ger dem mat. De lär sig snabbt. Och att det är bra att öva sig på hönor innan man ska börja träna hundar, för att hönor tål ingen skit. Alltså gör du fel så drar de. Hundar är så samarbetsvilliga, så de är mer intresserade av att samarbeta med dig. Så du kan göra fel och... Oh, det kan liksom vara en krångligare process. Men en höna, den är väldigt digital. Att den är antingen av eller på. Lite så är det med kossor också då. Fast de är ju väldigt stora och så. Och kan äta upp ett äppelträd på väldigt kort tid. Har man liksom bete, har du tillgång till det? Och speciellt om du kan göra egna balar. För det kan inte jag. Men om du kan det, då är det ju asvärt att ha kossor. För det är inte så jävla mycket... Alltså det är som allt annat på en gård. Det är stora punktinsatser. Men annars är det liksom vardagslunken är inte så mycket. Det tar inte så mycket tid varje dag eller så där, att hålla på med kossorna. Sen så är en negativ grej ju det här med att de räknas som en djurenhet styck. Alltså hos miljö- och hälsodepartementet eller vad fan det heter. Så om en kossa räknas som är samma sak som har 20 får för liksom staten. Så det var därför jag fick en inspektion i år. Där de kom och sa att jag måste förvara mina dieseldunkar på ett annat sätt. Och att jag inte får ha öppen gödselstack och sånt där. Och så att jag fick betala jättemycket pengar för den inspektionen. Det är en negativ grej också. Men det, just nu, så, alltså nu när jag har fått hem köttet. Eller jag har inte riktigt fått hem den, för jag har inte plats i frysen. För det blir ju 380 kilo kött. Och det är ju jättemycket kött. Mm. Det klarar man sig jättelänge på. Och jättegott kött. Och för oss som har ätit älg så mycket i många år, så är det ju väldigt lyxigt att det är så fett. Så hamburgarna blir ju helt otroliga till exempel. Jag har lite fetare köttfärs, typ 15%. Upp mot 20, då alltså det blir helt otroliga hamburgare. Alltså det är verkligen som att man tänker att man behöver inte äta något annat nästan. Jag träffade faktiskt en på jakt nu förra veckan. Han har kossor. Han gör vagy-kalvar. Alltså han avlar fram det. De är inte 100% utan typ 75% vagy. Och de får väldigt mycket insprängt fett och sånt där, för att det är en sån ras. Så jag blev liksom lite sug. Nu är Britta hemma, så jag får prata lite tystare om det här. Men jag blev lite sugen på att skaffa fler kossor igen.
Mm. Men Kalle,
ja?
Jag måste kliva in lite där. Du kan ju också skaffa våra lantraskor. Fjällnära kor och sådana saker också. Mm. De ger också det här superfina köttet. Ja. Och samtidigt så är de mindre.
Ja.
Än de här större traditionella eller vanliga mjölkkorna idag då. Va? Och framförallt köttdjuren då.
Just det.
Och sen finns det ju en Dexter också som är ännu mindre.
Alltså som en Grand Danois?
Ja, lite större är den väl. Mellan en Grand Danois och en ko kanske.
Ja.
Men men du, det finns nog Dexter som är rätt småvuxna också faktiskt. Får du bort det där som du skrev som, eller sa som negativt, en del av det i alla fall, va?
Ja.
Men jag skulle vilja säga också ur ett beredskapsperspektiv då, just det här med våra idisslare, och det omfattar ju även getter och får då. så är det ju just det här att är det någonting som man kan skaffa fram med hårt arbete och ganska enkla medel så är det faktiskt gräs.
Ja.
Det är ju det som har varit basen i att överleva i den här delen av världen i årtusenden faktiskt. Att slå och torka gräs, köra igenom en idisslare.
Ja.
Får inte glömma det. Ja. Alltså, vill man ha en hög självhushållningsgrad.
Ja, då är det ju värt.
Då är det kor och får. Och då är ju kor väldigt produktiva om man... Men det är som en annan nivå om man säger så. Ja. Ha kor. Får är ju mycket... Jag har ju valt att gå mjölkfårvägen. Ja, så att det, jag just får det. Ju... Kanske den finaste av alla mjölkar då, men jag får ju inte samma avkastning om jag inte har väldigt många får då.
Jag säger också att mina kossor har gått ute året om. Och det kan klara dem jättebra. 15 minus till 15 plus tror jag är deras favorittemperatur, var någon som sa. De behöver ha såklart då en torr halmbädd, god isolering underifrån och väggar och tak så att det är vindskydd och sådär. Men de får som vinterpäls. Alltså de blir liksom lurviga på vintern. Eller blev, rest in peace, Mamma Mu och Kråkan. Så det är väl också smidigt.
Mm. Ja, det är ju så med de flesta utav husdjuren som vi har. Det är lite grann beroende på, eller ras har ju betydelse då om de är. Men låter man djuren vara ute så att de hinner anpassa sig under hösten. Ja, men då klarar de sig fint ute. Men det är alltid det där vindtätt, torrt, mycket mat och vatten då. För de behöver ju mer mat eftersom de ska alstra mer
just det.
Värme va?
Och det var framförallt då förra vintern när de hade hunnit bli stora och låg ute då, att då det var ju ganska mycket jobb med mockningen. För att det blev väldigt mycket, alltså de skiter vindskyddet fullt, om man säger. Så då önskar jag att jag hade haft bättre maskiner för det. Det var ganska slitigt.
Mm. Men det, ja precis, det är ju det. Det ju, gäller ju egentligen vi får också. Just det här att om man kör med vindskydd och så, då kör man ju oftast med djupströbädd heter det.
Ja, exakt.
Och då tar du ut den på våren.
Ja.
Och det kan ju vara som att stå och försöka få loss något som närmar sig betongplatta faktiskt. Som har vävt ihop sig och sådär.
Men tänk vad fin näring till odlingarna.
Ja, det är det. Jag ser ju fram emot det och verkligen få en superfin grundgödsling då.
Ja.
Med mycket, mycket gödsel nu då.
Men rekommendationen från mig är ändå skaffa kor. Alltså du får ju testa i alla fall. Det borde du testa också, Patrik.
Nej, jag har ju valt mjölkfår nu.
För det vad måste man välja?
Ja men alltså du, nej, ja, på något sätt så är det ju så här att man måste ju prioritera, alltså
segelbåt då.
Ja, jag skulle väl säga att jag har hunnit med att segla i mitt liv.
Ja, bra, då har du
alltså det från segelfartyg till segelbåtar och stått i orkanbyar och stångats med båten mot bergväggar och
var då någonstans? När då?
Det är faktiskt på västkusten.
Mm.
Har jag inte berättat.
Nej.
Nej.
Alltså vadå, har du liksom gått på sjön?
Nej, med min pappa och mamma, de har seglat mycket.
Okay.
Så vi lånade deras båt, jag och min bror, och åkte ut och seglade med den någon vecka.
Ja.
Och vi var på väg ut till Vanholmarna som är längst ut i skärgården, norr om Mastrand, ungefär en halvtimmes gång då med segelbåten 10 meter, 9,5 meters båt var det.
Ja.
Och det var så fint väder och det skulle blåsa 4-5 sekundmeter nordostlig vind. Så att okej, vi kom inte in i de inre vikarna på insidan utan vi la oss på utsidan där många andra la sig också i vikar.
Mm.
För det var ju läsidan det.
Just det.
Alltså västsidan då. Alltså det skulle ju blåsa från andra sidan ön. Men Det är ju så även i Sverige på sommaren att det kommer ju de här ovädrarna från ingenstans. Mm. Det är inte såna här väder liksom som bara kommer långt bort ifrån och drar in. Du vet, man hör att de kommer över Atlanten liksom så här, utan de här uppstår då, va? Och det svartnar till ganska fort. Och vi fick ju det rätt in i akten.
Oh nej.
Ja. Och Ankalina gick av till slut. Den gnagde väl av mot någon sten. Och det var ju den som höll åt det hållet. Vi hade ju mycket förtöjningslinor åt olika håll och så också då. Men då började stäven slå i berget.
Åh nej.
Och vi hade ju kört in i en sån här, ska jag säga, sprickbildning då. För att få in, det var en segelbåt, så vi fick in fenkölen där i. Va? Ja. Och den gick ju upp och ställde sig.
Åh nej.
På sidan då, va. Men det var, vi hade satt upp sittbrunnskapell och alltihopa det där, va? Så att det var ju väldigt bofast, om man säger så, båten. Men du vet, vi skar ner kapellet och slängde alla förtöjningar och allting. Och jag drog igång motorn på full back och vi hörde inte ens om motorn var igång.
Åh, helvete.
Jag stod i sittbrunnen och skrek till min bror. Så han stod i fören och han hörde inte ett ord. Båten rörde sig inte ur fläcken. Jag trodde inte jag hade fått igång den alltså.
Vilken jävla
på full gas. Ja, men helt plötsligt då så bara drog den iväg. Så brorsan höll ju på att inte komma med då. Va? Men han gjorde det. Han kastade sig upp. Det var en våg som kom och lyfte loss åt då. När han stod och slog med kölen emot berget där då. Va? Och den båten är jäkligt jobbig att backa med delat lateralplan. Alltså propellern sitter bak och fenköl och så vidare och roder. Så han vill ju alltid paddla sig i sidled med propellern.
Aha.
Men nu blåste det så mycket så själva båten blev som en vimpel, om du tänker dig.
Aha.
Så den tvingade ju båten att backa rakt i den här trånga viken.
Åh, skönt.
Ja. Och sen när vi kom ut så är det ju så, där utanför Vanholmarna, där är det grynnor. Alltså grund under vattenytan. Och du vet, med de här vågorna så ser du ingenting.
Nej.
Men som tur var i det här bäcksvarta mörkret.
Alltså var det på natten också?
Ja, men det blir ju kol. Det var ju på kvällen. Ja. Det blir ju kolsvart. Men jag kan säga också innan jag fortsätter där. Det var ju alltså 2000 registrerade blixtnedslag på Orust under det ovädret. Som ligger bredvid också då, va? Och det var alltså, man kände, det var som någon stod och sköt materiellt på den här Vanholmarna där vi var. Det small hela tiden alltså. Hela tiden. Hur som helst, när jag kommer ut så ser jag siluetten av Mastrans fästning söderut då. Och då tar jag upp ut bäringen dit och så säger jag till brorsan, kolla på sjökortet om det finns några grynnor på den bäringen där.
Ja.
Då får du en kurslinje som du kan dra från Mastrand och ut liksom, så ser du, var det inga grynnor där. Så vi gick för motor. Och alltså när jag kom in i vindskydd i Mastrand där, då frågan är om jag har varit så lättad någon gång alltså.
Alltså var det en sån där klassisk att du, att det var då du så här började skaka och grina och alla de där grejerna?
Nej, så är det inte faktiskt, utan jag kan väl, om du är intresserad, jag kan väl först säga så här hur det blåste. Det är alltså en 9,5 meter lång båt.
Mm.
Det här bomkapellet, det gick ju ända bak till akterstaget.
Mm.
Alltså allra längst bak på båten. Och det är en stor sittbrunn och det är akterruff. Alltså att det, du kan sova även i bakre delarna. Så att det blåste alltså så mycket. Så när de öppnade för barnen och Ingmarie och Annette på den tiden då, Martins flickvän, min brors flickvän, de var i salongen då.
Ja, de, alltså de var med?
Allihopa var med, så det var småbarn på båten och alltihopa. Så det var lite press, om vi säger så. Men det regnade och blåste så att genom hela, från akterstaget, under hela sittbrunnskapellet, in genom salongsluckan och blötte ner den innersta väggen i salongen. Så, ja, det är så. Alltså jag... Det är, och jag kan också tillägga så här, att det här var sommaren efter att jag hade blivit så där sketadålig som jag berättat om i ett annat program som heter När det blir för mycket, va?
Just det.
När mina barn fick gå ut och gå med mig.
Just det.
Totalt vilse i pannkakan, kan man säga.
Så du var inte på topp?
Nej, jag var på botten i mitt liv och hade precis börjat resa mig upp när det här inträffar. Alltså på den här nivån att när vi åkte ut så tyckte jag att det var jobbigt för det var så långt till land.
Okej.
Okay. Så är det. Den nivån var det. Och det var bara det att vad jag lärde mig då, det var det här. Det hänger inte ihop överhuvudtaget.
Okej.
Okay. Jag blev precis lika kolugn som jag har blivit hela livet när det ställer sig på sin spets saker och ting och blir kaotiskt. Då får helikoptersyn, klarsyn, alltihopa det här. Och bara, ja, det var en liten båt bredvid mig. Jag lycka till nu, sa jag till dem då. Lugnt och fint. Skar ner, bara agera. Och det, då lärde jag mig att det är inte samma sak, det hänger inte ihop på något vis det där, va. Och sen när vi kom in i Mastrand, då var ju de här stora Mastrandstävlingarna, segeltävlingarna som är varje år, var precis då.
Okej.
Okay. Så hela hamnen var ju full, va. Så vi gick in och la oss på ett ställe där det ligger stora fartyg.
Ja.
Normalt. Ja. Så att det är liksom kajer som är, jag vet inte vad de är. Kan de vara 4-5 meter höga? 4 i alla fall.
Oj.
Och alla bara var helt matta och gick och la sig. Så jag satt där och käkade upp krabborna vi hade köpt i Skärhamn på dagen som vi skulle ätit på kvällen då. Och så small det och då tänkte jag att är det så här det låter när det slår ner i masten? Och då tittade jag, då var det ett elskåp uppe på kajkanten som det hade slagit ner.
Åh jävla.
Men samtidigt så såg vi när sjöräddningen kom in. Sjöräddningen är ju den här stiftelsen, det som sker på frivillig basis med skänkta grejer som finns i Sverige, som är väldigt unikt alltså. Med besättningar, med erfarna gamla sjömän och sånt där som bemannar det här och sitter jour då. Och de hade ju varit ute och jag haft väldigt jobbig kväll där.
Mm.
Men då såg vi de här som vi hade seglat förbi som fyllde första viken när vi var på väg ut.
Ja.
Det var de som blev indragna då med sina båtar.
Jaha.
Och där var bland annat en Maxi 77.
Är det en stor båt eller?
Ja, det är en Pettersson byggd. Nej, det är det inte. Den är 7,70.
Okay.
Men det är sådana 70-talsbåtar med väldigt tjock skrov. De är tunga båtar, tungt byggar. Mm. Man var inte så finlir då så tidigt i det här med plastgroven då. Va? Så de var väldigt robustbyggda kan man säga. Och där knaparna sitter, det är de här med två piggar på kan vi säga, där du sätter fast linen när du förtöjer och så vidare. Mm. Och då sitter ju de där med en stor bricka bakom, alltså vi pratar ju minst kvadratdecimeter om inte ännu större bricka på insidan då, va? För att det ska bli riktigt stark i det här tjocka skrovet. Och där, när de drog in de här båtarna så var det hål där de här knaparna hade suttit.
Åh jävlar!
Det hade slitit loss hela plast.
Shit.
Så det var krafter alltså. Men
alltså jag tänker på att de som lyssnar blir väldigt sugna på att skaffa segelbåten.
Ja, men det är ju äventyr. Och du, med båt så händer det alltid saker. Och man, det här med sjömanskap och så vidare, det är faktiskt en rådighet och en driftighet som är väldigt fostrande.
Ja.
Nej, det här avsnittet tar ju vägar nu som vi inte alls hade tänkt, för vi hade ju ändå planerat lite grann i förväg. Men jag kan säga så här, just för att uppmuntra till det. Det finns ju sjöscouter och sjövärnskårer och så vidare som har ungdomsverksamhet. Jag tror sjövärnskårerna är kvar fortfarande då med ungdomsverksamhet och sånt, men det vet jag inte. Sjöscouter vet jag finns i alla fall. Men när man utbildar officerare i flottan och sånt där, då ingår det ju alltså att segla på segelfartyg.
Mm.
Just därför att det ger ett så grundläggande sjömanskap.
Mm.
Alltså allmän kunskaper på sjön då, va, på havet. Så jag har faktiskt seglat på flottans kornetter också i 3 veckor en gång.
Jaha. Ja, för så, min farsa var sjöscout. Det är ju någonting som liksom ändå har kommit upp ganska många gånger i mitt liv. Att han kan alla knopar och...
Ja.
Ja, men du vet.
Ja.
Allmänt sjövrätt.
Men det är också det där som är med de vanliga scouterna just där. Och samarbeta, att lösa problem tillsammans och enskilt och så. Men framförallt mycket samarbete också och en driftighet och rådighet. Nej, jag måste avsluta den här berättelsen i alla fall med en sån där grej som jag bär med mig hela livet ifrån. När jag seglade på Falken var det då. Deras flottans kornetter heter ju Falken och Gladan då. Och det är att jag har fått uppleva rodret är ju, man står längst bak och styr fartyget då. Det är 40 meter långt då.
Oj. Det är fan stort.
Ja, det är
alltså, det. Det är som ett skepp liksom.
Ja, det kan man säga att det är då. Som, det finns väl olika storlekar på dem med. Men det är ju en skornett också. Så det är ju gaffelriggade där den två master där den akter är högre då. Och så är det 3 försegel på den också som står ut på ett gaffelspröt fram då. Men det var kuling när jag stod till rors på natten i mörkret. Och det var ju fullt revade segel. Alltså att man minskar segelytan så att det inte lutar för mycket då.
Mm.
Men det är ändå så luta så mycket så att vattenlinjen går alltså uppe på däck. Så man måste gå på lovartsidan, alltså på den sidan där vinden kommer in ifrån som är högst om det lutar om du tänker dig va. Så på läsidan då, det var under vattnet så där kunde man inte gå.
Oh, jävlar, läskigt.
Jo men så har du vågorna och så står du där i mörkret.
Hade du lite pipa och peacoat och sånt där? Så
nej, jag var väl 18-19 år kanske. 17, jag kommer inte ihåg det var under gymnasiet. Nej, inte då. Men i alla fall, jag var ju surrad till rors. För du vet, det är fartyget när du står där i aktern liksom. Det går ju i vågorna, men det går ganska stabilt eftersom det i sidled har ju tryck i seglet, vind i seglet. Så det stabiliserar ju och så har du en tung köl då, eller kölsvin va. Så det går stabilt i sidled, men du möter ju vågorna då när du kryssar. Så stäven liksom, den går ju upp och ner så här långsamt i havet när du står där liksom och det lutar. Och så är du surrad fast till relingen då på bägge sidorna. Alltså jag har stått surrad till rors i kuling på ett segelfartyg, Kalle. Och det ser jag som en av mina riktiga sådana, vad ska man säga, höjdpunkter.
Ja, men det är
vilken
otroligt.
Känsla det var alltså.
Det är otroligt. Alltså vilken jävla cred. Att ha varit surrad vid rodret.
Ja, surrad till ror säger man. Jag var inte surrad vid rodret till ror.
Men surrad vid masten är ju ett annat.
Det är inte lika bra faktiskt, Kalle.
Men du, hatten av Patrik, bra jobbat.
Ja, det var en fin erfarenhet faktiskt, ska jag säga. Den seglatsen överhuvudtaget då.
Du, får fråga dig, vad säger du om segelbåt som beredskapsverktyg? Alltså som bug out location.
Alltså allt har ju sina för- och nackdelar. Jag är väl inte, det låter ju så, jag kan väl säga så här, jag är ju inte så mycket för det här med att man ska... Jag hör ju ofta det där, ja men då flyr jag någonstans.
Mm.
Och det ser jag ju som ett, på ett sånt där symptom att ja, det kanske inte, vi har lite problem med sammanhållningen, sönderslagna familjer och släkter och känner inte varandra i trappuppgångar och så vidare. Och att det första våra unga män kommer på liksom är att de ska lämna landet om det händer någonting, va?
Mm.
Det är ett symptom på att det inte är så bra här.
Nej.
Med befolkningens kultur och så vidare kan man säga. Utan är det något man ska göra så är det ju att stanna och hjälpa människor runt omkring sig.
Ja.
Det vem vill man vara helt enkelt. Så är du ung eller medelålders eller vad du är och går i de där tankebanorna att det bara handlar om egoism och dig själv, så livet är väldigt kort. Dö ska vi alla göra, men en stor fråga är, vem vill du vara, va?
Mm.
Vill man vara en lort och leva med det? Det är ingen annan som väljer, utan det gör man själv. Helt enkelt, va? Det är så. Och det är du som är ansvarig för vad du väljer också. Så att, nej. Men sen är det ju så här också att man kan hamna i situationer där man ska fly. Alltså du har inga uppgifter att lösa och det är bara dumt om du stannar liksom så här. Va? Utan istället får du hjälpa människor och komma undan om du är stark och frisk och så då, va. Och ja.
Ja, men för familjen kan det ju vara också.
Ja, familjen går ju, jag är ju sån så jag tänker att man har olika ansvarsnivåer då. De närmaste har man ju mest ansvar för, ja. Så är det ju. Sina egna barn och så vidare då. Och det är bra att tänka igenom sådana saker också. När man står i situationer.
Mm.
Hur som helst, segelbåt, du är ju också väldigt sårbar på en båt.
Mm.
Hur är omständigheterna? Vilken tid på året är det? Är du väldigt god sjöman? Ja, vad är det för båt du har? Ja, jo, men du förstår vad jag menar när jag resonerar kring det där.
Ja.
Vart ska du?
Mm.
Jag hörde faktiskt alldeles nyligen att de pratade om England. Om man ska fly för att stöka till sig den här delen av världen, då kan man säga att England är väl det där som jag sitter och tittar på att strålningen kan komma flygande ifrån, va? Det där radioaktiva nedfallet.
Just det.
Jag menar, alltså det är ju en kärnvapenmakt, va?
Ja.
Och det är ju en av de drivande här, så att är det någon som andra sidan dänger på så är det Storbritannien, om vi säger så. Va?
Mm.
Och de ligger precis i sydväst om oss då. Och det är sydvästlig vind som är den förhärskande vinden i den här delen av världen då.
Mm.
Så nej, det ska nog mycket till faktiskt.
Bättre att gå ner i skyddsrummet än att segla iväg.
Ja, alltså man har ju gjort sina val innan man hamnar i den här situationen. Då får man ju agera utifrån det.
Mm.
Så är det ju. Och så ska man tänka igenom noga i förväg också. Saker och ting. Inte bara vilket vattenfilter man ska ha, utan kanske också vem man vill vara, vem man vill leva med. För sig själv får man alltid leva med, även om de andra försvinner.
Mm.
Va?
Mm.
Så är det. Sen är det ingen perfekt, utan man får leva med sina avviksidor också. Eller hur, Kalle?
Jo, tack. Du, Patrik, apropå vattenfilter.
Ja.
Så har vi ju just nu en kampanj på prepbox.se att man får med ett extra filter om man köper någon av våra Lifesaver-produkter.
Men du, Kalle, nu lät det ju som om jag inte tyckte att vattenfilter var viktiga där när jag sa sådär.
Jo, vi vet att du tycker det, Patrik.
Ja, vad bra.
jag kom på en grej när jag var på med båten. Jag var liksom borta på ett ställe på gården där jag har lite prylar. Och då såg jag min den här Lifesaver Jeep-dunken. En blå har jag. Och då insåg jag att den skulle ju inte stå kallt. För då fryser filtret sönder.
Du insåg det då, eller kom du ihåg att jag hade sagt det till dig?
Alltså du har sagt det till mig.
Ja.
Jag har fortfarande inte tagit in det, så det har ju frusit nu. Då är det förbrukat då.
Ja. Men det är ju en av de grejerna som är väldigt bra med det här filtret. Det här är ett lite dyrare. Det är den övre prisklassen på den här typen av filter. Och det är ju, ja men alltså, man får vad man betalar för.
Ja.
Filtrerna är inte vanliga keramiska filter som är väldigt vanliga. Som också är känsliga för frysning, får jag säga då. För det är ju vatten i Och då när det fryser så expanderar ju det och då sprängs ju filtrerna sönder.
Mm, mm.
De filtrerna som är här, det är fiberfilter och de är också känsliga för frysning. Men sen är det ju så här att alla filtrerna som vi har, det finns ju tre olika storlekar, de jobbar med trycksättning. Alltså att du fyller behållaren med smutsigt vatten, mm, i de två större i alla fall. Och så pumpar du i med en pump, som en cykelpump kan man säga, för enkelhetens skull, funktionellt i alla fall. Så får du ett tryck inne i behållaren. Och det gör att vätskan pressas in i filtret och ut. Och på det största filtret kan du även ha en slang då i form av ett duschmunstycke och fylla på rena kokkärl och så vidare då med lite lätt trycksatt vatten.
Mm.
Det som är det fina här då, för att knyta an till det du sa om förstört, det är det att du märker om det är förstört. Du har liksom en indikering på om du kan lita på filtret eller inte. Och det här är en av de grejerna som jag tycker är en av de flera grejer som är väldigt bra med de här filtren, men det här är en av dem. Och det är nämligen så här att du får luft och bubblor i vattnet om filtret inte är helt, va? Därför kommer det här trycksatta luften med ut.
Okej. Okay. Så att om, när jag då använder det här filtret, och hur, vadå, om det är luft, hur ser jag om det är luft i vattnet?
Ja, men det bubblar i, alltså grumligt.
Okej.
Okay. Annars är det klart vatten.
Ja, jag fattar. Alltså, just det. Som det är i min kran. Jag får ju så bubblor när jag fyller ett glas vatten. Så tar en lite, ja, sen när det blir klart.
Ja, precis. Det andra är att de här fiberfiltrerna då är de som tar minst partiklar. De tar ju ner till virusnivå.
Alltså mest alltså. Partiklar, inte minst partiklar.
Då, alltså minst storlek.
Skojar bara, förlåt.
Minsta storleken. Det är bra, Kalle. Ja. Fick vi betonat det med.
Ja, eller hur?
Vilken säljare du är, Kalle.
Ja, alltså, okonventionell men framgångsrik.
Ja. Det var en som skrev i min som hade sett på jag har ju lagt ut en sån här, jag och min hustru, vi har ju skaffat utrustningen så att vi ska kunna göra filmer och sånt för onlineutbildningar och sådär. Men nu har vi börjat så smått att göra små reklamsnuttar till Prepbox, vårt företag.
Med den äran vill jag säga, det var jättefint.
Ja, bra första grej då. Men vi ser ju vad vi ska bättra på och så vidare då. Men då sa han så här, han skrev en kommentar till den där filmen när jag la ut den på vårat småbruk.se-konto på Instagram. Och så sa han så här: alltså du borde ju börja konsulta i försäljningsbranschen. Det här blev dyrt, sa han.
Ja, kul.
Och då svarar jag han där liksom så här att ja, jag brukar faktiskt tänka på det där så här att jag har jobbat som säljare hela livet.
Ja.
Därför att det tänker man kanske inte på, men vad handlar det om egentligen? Jo, men alltså jag börjar ju sälja in det här med ålning medes hasning i lera, ingående eldställning med kulspruta, varför man skulle göra det på ett visst sätt och så vidare. Alltså ja. Motivera.
Ja.
Sen fortsatte jag lite senare i karriären med barna där och sälja in det här med varför är det viktigt med ett bra språk för ett fint liv och sådana grejer. Va? Så jag har liksom bara sålt in grejer hela livet. Så det här med att vara lärare, utbildare, instruktör, ledare och så, det handlar ju väldigt mycket om att sälja. Fast det inte är ett ord som har så hög status.
Alltså det finns ju ingen människa som har kostat mig så mycket pengar som du, Patrik.
Det är många som
alltså alla jävla pluggbrätten och lampor och allt, alltså all infrastruktur jag byggt upp här på gården är ju liksom med dig, ja, i telefon.
Ja, men beredskap handlar ju dels om kunskaper och färdigheter och träna. Men det handlar ju också om liksom att kunna ha en infrastruktur och så vidare.
Mm.
Det är ju det. Och det är ju saker som ska investeras i då helt enkelt. Om man vill se det. Man kan se det som investeringar i ett syfte eller konsumtion. Då.
Och nu tycker vi då att ni ska investera i ett vattenfilter från prepbox.se. För det är många som har dunkar med vatten i garderoben. Men om du inte har det och kanske inte riktigt har plats och ork att hålla på att byta det där vattnet med en av mellanrum, skaffat sånt här filter så har du vatten till din familj. Du kan ta vilket jävla vatten som helst. Bara suga upp en vattenpöl och sen kan ni dricka det där vattnet. Det är ju jävligt smidigt. Och just nu får man alltså ett extra filter med när man beställer ett sånt här.
Nej, Kalle, nu håller du på det där, du vet, med rabatter och sånt där på det är så. Det kolfilter är det man får och kolfilter är ett litet extra filter.
Ah, förlåt. Fan.
Ja, alltså jag borde väldigt dyra
de där filtren lite noggrannare.
Ja, du vet du kunde ju åkt dit för avtalsbrott och grejer. De där filtrerna kostar en del. Det är fina filter.
Vad kostar de? För jag måste köpa ett nytt ursprung.
Jag kommer inte
ihåg. Jag hoppades att man skulle få ett gratis eftersom mitt har frusit sönder.
Ja, precis. Nej, men kolfilter är jättebra. Det tar bort smak och lukt som kan komma med ändå. Det är det kolfiltret gör, va?
Ja.
Så har du konstig lukt på det renade vattnet eller att det är någon bismak eller någonting som kommer med. För det kan ju vara molekyler och det tas ju inte bort, va? För då skulle ju inte vattnet heller gå igenom. Utan virus är större än, eller ja, små grundämnesmolekyler, atomer då. Virus är ju stora molekylkedjor då som tas bort. Men mindre gör ju inte det. Och de kan ha bismaker och så vidare då. Och då tar kolfiltrerna dem istället då. Så är det. Så det är, men de håller väl... Alltså det är ju det här med tabellvärden. Nu har inte jag sidan framme. Men den håller ju för några hundra liter i alla fall ett sånt kolfilter då.
Okej, så det måste man byta lite ofta.
Ja, och du använder bara det vid speciella tillfällen när du behöver använda det.
Alltså vid jul och midsommar. När man vill ha lite extra filtrat.
Ja, eller när du har fått tag i sånt vatten som luktar och smakar illa, då använder du det.
Hur många liter vatten kan man köra genom ett sånt här annat fiberfilter?
Oj, det är tusentals liter det. Nu ska vi...
jag tror att det är 10 000 på den blåa, 20 000 på den svarta.
Ja, visst är det så.
Jag tror det. Det är ganska många liter vatten. Som man, alltså det är svårt att ha det i dunkar i jordkällan i alla fall.
Det är ju sånt här som vi borde kunna, Kalle.
Det är väl också charmen med att vi inte riktigt kan det. I alla fall, gå in på preppers.se och köp ett sånt här vattenfilter. Så blir det toppen. Perfekt julklapp också ju.
Ja.
Där kommer musik.
Ja, nej men Kalle, vänta med musiken lite. Vänta lite där nu med avbrottet här. Ja, han får fram sidan. Jag är inte lika snabb som dig. Men det är precis som du sa. Jag tror inte vi har kvar 10 000... dunkarna där, det är ju som 20 liters jeepdunkar det, va? Jerrycan. Den svarta som vi har nu, det är 20 000 liter, alltså 20 IBC-tankar, Kalle.
Mycket vatten.
Ja, men man måste nog tvätta filtret på utsidan. För jag tänker, det beror ju på hur smutsigt vattnet är också.
Ja.
Men å andra sidan så kan du nog backspola eller skölja av filtret också då. Va? Alltså att du tar bort det här grövsta. Och sen ska jag nog säga också om man har, ja men du vet det flyter mossa och alger och grums i vatten som du kanske blir tvungen att använda någon gång. Då grovsilar man ju det genom något tyg eller någonting först.
För jaha, vad smart. Det var ett smart tips.
Mm, så att du får bara liksom lite grågrönt vatten och rena då.
Men, utan massa slam. Kan man säga så här att om ett sånt filter klarar 20 000 liter vatten. Man behöver typ, för jag är lätt att räkna, 5 liter per person och dygn. Och det betyder att det är 4 000 dagar. Och om man då är en familj på 4 så är det 1000 dagar. 3 år har ni vatten om ni köper ett sånt här vattenfilter.
Ja. Det är jobbigt med bara 5 liter vatten om dagen i 3 år, Kalle.
Ja.
Ja. Ja. Det känns som en kortvarig nödsituation. Men det är 20 IBC-tankar per filter. Man kan ju köpa extra filter också utav de här fiberfiltrarna då. Alltså kolfilter går också att köpa extra om man vill. För det är ju många som har frågat och det har tagit tid för oss tyvärr att få in de här extra filtrerna och så tillbehören till det här, men de ska ligga i butiken nu. Det är många som har frågat efter dem.
Bland annat jag.
Ja, nej, men det är ju så. Tänker man i beredskapssyfte, Det är ju faktiskt så här att köper du ett extra filter som ligger i förpackat i mylar, då är du ju uppe på decenniernivå om du förvarar den i rumstemperatur på ett torrt ställe då, va?
Det ska jag göra.
Ja, och då har du ju två filter.
Ja, mitt är frusit sönder, jag har ju inget. Jag har ju bara...
Nej, men om de som inte missköter sin anläggning då har två filter, ja men då har du ju helt plötsligt 40 000 liter vatten.
Hur mycket vatten ska de ha, Patrik?
Ja, då kan de ju bada i rent vatten.
Någon måtta får det vara. Nu kommer musik.
Ja.
Vi ska avsluta dagens podd med ett tips. Vi har nämligen fått mejl från en kvinna som heter Susanne, som måste vara världens... Du pratade tidigare om rediga fruntimmer.
Alltså det här, nej, alltså, rejäla fruntimmer.
Jag vet inte om man får säga rejäla fruntimmer.
Nej, jag vet, därför sa jag det, Kalle, så slappt.
Ja, skönt. Precis.
Det är väldigt fint i alla fall.
Ja, precis. Det är fint att vi har. Men jag, precis. Jag vet inte om man får säga det. Men Susanne är i alla fall hästtjej. Eller hästtant kanske heter i hennes ålder, säger hon. Hon är också veterinär. Hon har varit sjukvårdsbiträde i långvården i sin ungdom. Hon är också småbrukare sedan 30 år. Med bin, höns, får och odlingar. Mom? Hon verkar väldigt rejäl.
Ja, hon... Nej, men det är ju det roliga, vi har ju tagit det, det var ju när jag var med mamma på korttidsboendet där med undersköterskorna och det, och jag såg hur de, den omsorg och kärlek och det de hade, och de sprang omkring där i de här vansinniga kommunala och regionala systemen och det där och bara sköter allt så fint, så då räknar vi ju in dem i den där jättefina gruppen med... Då är, ja, vi har väl sagt giftasämnen också om de inte är upptagna. Så är det.
Ja, det framgår det inte ju... om Susanne är spoken for, men...
det måste vara en av världens mest rejäla fruntimmer, ja, faktiskt.
Förmodligen. Hon vill i alla fall tipsa... Vi har tydligen efterfrågat någon sjuk grönsaksjuice. Jag minns inte att jag har gjort det, men det har vi tydligen gjort.
Det har du gjort, Kalle.
Ja, hon skriver att hon... För ett år sedan så misslyckades hon med knölfänkålen. Och ni hör ju själva på vilken nivå Susanne lirar. Nästan alla gick i blom istället för att bilda knölar. Det kändes trist att bara kasta allt på komposten, så jag provade att köra de tjocka blomskälkarna genom juicepressen. Och ut kom den allra godaste juice som man kan tänka sig. Illgrön, söt, smakar lakrits. En riktig höjdare. Det gäller att inte låta den stå för länge i landet, då förlorar den sötman. Jag hällde upp den på små burkar och frös ner så vi kunde dricka lite i taget när vi ville unna oss något extra. Susanne skriver också att en annan höjdare är druvmust. Hon har sån staketvindruvor. Bland annat en sort som heter Silga. Den har jag också. Och som hon skriver här också, att druvorna blir väldigt små och tjockskaliga och med stora kärnor. Så de är inte så här jättegoda att äta bara som de är. Eller de är goda att äta som de är, men det är så mycket kärnor för per vett, kan man säga.
Mycket kärnor och skal.
Men hon har då gjort druvjuice. Och det smakar tydligen lite åt blåbärshållet. Och de pasteuriserar juicen i halvlitersflaskor. Och den har hållit sig 2 år utan att mögla. Bifoga recept. Det får vi lägga ut på Instagram då, Patrik. Tack, Susanne. Du verkar bo ganska nära mig här också. Du kanske kan lära mig om hur man tar hand om en gårdhård. Ja. Tack för det, Susanne. Och tack, Patrik, för idag.
Tack själv, Kalle.
Har du något mer du vill säga?
Nej, ja, men vi kan väl bara säga så rent allmänt nu. Det börjar lacka mot jul. Och vi har ju preppbox.se. Vi har ju varit inne på vattenfilter. Det finns ju mat och det finns mindre förpackningar och sånt där.
Fröboxar finns ju också.
Ja, precis. Har vi lagt ut dem nu?
Fråga inte mig.
Nej. Jo, men fröbox finns.
Ja.
Fröbox finns, såklart det gör. Bra. Självklart, det har vi ju redan berättat om. Vi har en andra fröbox som är lite sen på grund av omständigheter. Det saknas förklarande text till den. Det är jag som har fallerat där och haft annat att göra. Men vi har preppbox.se med jättefina julklappar. Allting vi har i våran butik är superfina julklappar. Och så kan man välja, det finns ju allt ifrån... 48 timmars lådan för några hundralappar. just det här att om man ger en sån julklapp så visar man ju väldigt mycket att man bryr sig om en person och man bidrar lite grann till att höja beredskapen i landet också, va. Så vi tycker själva att vi har väldigt fina julklappar där. Sen har ju jag en liten butik också.
Ja.
På småbruk.se. Och där finns det ju kurser och jag har faktiskt lagt in om någon vill ha personlig rådgivning.
Oh!
Så att man kan köpa konsulttimmar av mig nu om man vill det personliga. Och få, om man tror, jag säljer minst en timme så man måste ju vara helt inställd på att man orkar lyssna i en hel timme.
Då. Men alltså, jag fattar vad har det som godnattsaga att du ringer och berättar om när du har seglat och sånt där. Man bara, alltså att man lägger sig från sin telefonen, sätter på högtalartelefonen så bara ligger man och lyssnar på dig när du berättar olika historier. Det verkar skitmysigt.
Ja. Nej, men det är ju så här att det är ju folk som har frågat. Jag har gjort det en gång också och jag tyckte det var väldigt bra faktiskt. Så att jag egentligen bestämt sen tidigare, men det var just i dagarna som jag la upp det som produkt då. Så att vill man göra det så bokar man ett antal timmar där och betalar och sen kommer vi överens om när vi ska prata då. På distans är detta. Vill man ha rådgivning på plats och så vidare, då får vi komma överens om hur vi ska lösa det i så fall och vad som ska göras där, va.
Men så man kan, om man lyssnar på den här podden så kan man, eller om man vet någon som är väldigt intresserad av att lyssna på den här podden, då kan man liksom köpa en timme med dig i julklapp till någon.
Ja, det går också, va? Jag har inte riktigt tänkt på det som julklapp, men det kanske är...
Det låter ju helt otroligt. Alltså,
ja, det kan man ju faktiskt.
Inför att komma igång med plantuppdragningen eller, alltså årets julklapp. Patrik Sellman i en timme.
Det finns andra kurser och sånt också där och endagarskurser och sånt med. Så vi har mycket julklappar att erbjuda. Det var det jag egentligen jag ville säga.
Vad kan man göra under den här timmen? Får man göra vad man vill med dig? Eller är det...
Nej, det får man inte. Det är rådgivning det handlar om, Kalle.
Alltså rådgivning om vad som helst? Eller?
Ja, det tror jag kan säga. Och sen är det ju så här att man kan ju få svaret att jag kan inte så mycket om det där, men vi kan resonera om det. För jag brukar kunna resonera om och se om det kan bli någonting då. Då får man väl fundera på det eller om man vill ta något annat då.
Jag blir sugen på att köpa. Bara för, alltså, du väger ju snacka om vapen och sånt i podden.
Ja.
Om man ska köpa en timme och bara få att du ska berätta lite om så att 10 sätt att döda en fiende. Nej, förlåt. Jag vet inte vad jag håller på med. Nu säger vi så.
Ja.
Du, tack för idag Patrik. Vi hörs sen. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.